Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty.
Och det är jag så oerhört stolt över, Sofie.
Sannoliken jag också.
Ja, men du vet, vi har ju båda haft lite liksom knackig relation till vår hy, till vår hud.
Ja, det får man säga.
Framförallt när det gäller akne.
Ja. Ja, det har varit jobbigt.
Jag kan också liksom uppleva ibland att jag ser på mig själv som tjejen med akne, även om jag inte har aktiv akne just nu, för att det är någonting som sätter sig i liksom ryggmärgen på en.
Verkligen, alltså så, hur ser man ut från vissa vinklar och nej, nu kommer det synas, alltså typ att man är liksom, att ärren syns tydligare i vissa vinklar och liksom, ja, sen är det ju inget fel med det, men det gör ju ändå att man, det är någonting som gör att man får, att självförtroendet får sig en törn.
Verkligen. Ja. Men det som jag är så stolt över att få jobba med Indie Beauty är ju att de är ett hudvårdsmärke som aldrig har retuscherat sina bilder. De har aldrig förställt kroppar, hud, ingenting.
Nej, och de har också sån enorm mångfald när det kommer till både ålder på sina modeller, hudtyper, även då olika hudproblem. Att man liksom inte retuscherar någonting.
Och nu har ju Indie Beauty en fantastisk grej, nämligen en keps som kompletterar din SPF, vill jag först och främst säga.
Ja, verkligen.
Men samtidigt så bidrar den till Suicide Zeros viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Mm. Och för varje såld keps så går hela vinsten, 100 kronor, direkt till Suicide Zero. Och den här kepsen finns att köpa hos indiebeauty.se eller hos Apotea. Bright things ahead, står det på den.
Wow, tack Indie Beauty. Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sidbrant.
Hur behandlar man då utmattningssyndrom och går det att bli helt frisk?
Ett utmattningssyndrom befinner sig ofta ganska länge i något som kallas för en uppbyggnadsfas. Och det här är den första fasen och den kan pågå länge, ibland i flera år. Mm. Det är en period som kännetecknas av för mycket stress och för lite återhämtning. Och då kan det handla om att man har höga krav, snabbt tempo, känner stort ansvar och man har brist från stöd, på stöd från jobbet och på hemmaplan. Det kan vara konflikter, sjukdom, problem med ekonomi som också kan bidra till att tillvaron känns pressad och kravfylld. När krav och måsten tar över så hanterar många det genom att anstränga sig ännu mer. Mm. Man börjar springa fortare när man istället borde dra i nödbromsen eller åtminstone sakta ner ordentligt. Om du kan söka hjälp redan i det här stadiet så är det såklart jättebra. Sedan går det naturligtvis att få hjälp även i ett senare stadie i förloppet, men då tar det oftast längre tid. Du kommer i en behandling få ta del av information om ditt tillstånd. Du kommer att få jobba med värderingar, sömn och återhämtning. Och vi kommer att jobba med något som kallas för funktionella analyser. Du kommer få jobba med dina tankar, din andning, medveten närvaro. Och vi avslutar alltid med en plan för hur du ska fortsätta jobba vidare och också för att undvika återfall.
Mm.
Många oroar sig ju för att de inte kommer att bli sig själva igen efter en svår stressrelaterad ohälsa. Mm. Och det är såklart svårt att säga hur det blir för varje enskild individ. Men frågan är ju också om man faktiskt vill komma tillbaka till precis det beteendemönstret som man hade innan.
Mm.
Eller om det faktiskt kan vara ett värdefullt uppvaknande som leder en in i ett nytt mer hälsofrämjande förhållningssätt till livet.
Ja, oh, gud, det är så sant. Att, så, nej, man kanske inte kan bli helt frisk om man då menar att man ska kunna leva precis som man har gjort innan. Men frågan är precis som du säger, men det är ju det man inte vill. För det var ju obviously ohållbart för dig. Liksom.
Eller hur? Precis. Och sen vill jag såklart inte lägga en stressrelaterad problematik helt och hållet på en individ. Det är ju alltid omständigheter som påverkar. Så det är klart, går man tillbaka till exakt samma situation i livet också med de yttre omständigheterna så är ju sannolikheten hög att man faller dit igen. Mm. Så att jag tänker att det här kan i bästa fall leda till en positiv förändring på sikt.
Ja. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Frågan är, har vi pratat för mycket om psykisk ohälsa?
Hej, det är måndag och vi ställer oss frågan, va?
Ja, en fråga som har varit på många släppar den senaste veckan kanske. Det var ju framförallt förra veckan. Vi är lite sena på bollen här nu.
Vi hade ju redan spelat in ett frågan är.
Ja.
Förra måndagen, så därför tar vi det idag så att säga. För ja, man kan inte riktigt vara tyst när det kommer till den här debatten.
Nej, men också SVTs liksom prat om det här var ju faktiskt på onsdagen. Mm, så att vi hade inte kunnat göra det förra måndagen.
Ja, men allting började väl egentligen, som det ju så ofta gör, med att en man, i det här fallet, André Walden, den alltså otroliga författaren.
Ja, alltså, nu har jag mycket att säga om den här texten han har skrivit, men boken Jävla karar är ju den bästa läsupplevelsen jag har haft i hela mitt liv, ska verkligen sägas. Jag älskar den boken.
Jag brukar läsa många av hans liksom ledare, alltså för att jag tycker att hans sätt att skriva är... Ja, men bland det bästa jag vet, typ.
Och den boken, Jävla karar, innehåller också ganska mycket psykisk ohälsa. Mm. Så det var lite precis. Intressant.
Jag vet till och med att vi fick en kommentar om det. Ja. Alltså, men han har ju skrivit en hel bok om typ en ung killes psykiska ohälsa. Jag har svårt att tänka mig att han har skrivit den här.
Mm.
För hon hade då inte läst ledaren.
Nej, och ska också sägas att den här liksom kolumnen som vi nu kommer referera till mycket, alltså själva titeln blir ju lite att texten blir tagen ur sin kontext, för att det fanns ju ändå en bra slutkläm i texten.
Mm.
Det som störde mig mest, ska jag säga, är alltså alla andra liksom, ja, men typ SVT, liksom public service, att de plockar upp bollen på en text som är skriven av en kulturman som inte är alls förankrad i psykisk ohälsa.
Mm.
Det tycker jag är det sjuka i det här sammanhanget. Att det verkligen blev så här, tänk att man liksom, att vi har, alltså socialministern la ut liksom en video där han refererade till
att... Men du, jag tänker att, innan vi gör det, alltså tänk om man inte har någon aning om vad vi pratar om.
Okej, ja, sorry, jag går händelserna i förväg, men ja, jag blev förbannad. Ja.
Ja. Men den här då kolumnen, ledaren som André Walden skrev, hade rubriken Psykisk ohälsa bland unga tycks öka i samma takt som pratandet. Och hade väl liksom någon slags andemening av att alltså att vi pratar så mycket som vi gör om psykisk ohälsa
kanske snarare har en negativ effekt.
Ja, eller än... lite att ökningen beror på att vi pratar precis. Så mycket. Att det, var det är någon... förklaringen.
Ja, och den tesen driver han ju då i hela den här kolumnen.
Mm.
Där han också belyser ju att vården är liksom underfinansierad, skolkuratorernas roll.
Mm.
Som jag tänker att han kanske till och med har fått lite inspiration från oss.
Men jag tänker också att alltså, för vi kan ju inte läsa hela texten. Liksom. Man får läsa den själv om man tycker det är intressant och den finns att läsa på DN.
Ja, bakom betalväg tror jag.
Ja. Men han skriver ju också i texten, vilket gör att jag blir ännu mer irriterad på typ SVT då, att Johan inte vet. Alltså han skriver liksom mellan raderna att det här är en magkänsla som han skriver om. Och det får man ju ha.
Ja, ja absolut.
Ja.
Och sen så då efter det här så ploppar det ju alltid upp liksom. Ja men det gör det ju såklart när någon skriver någonting. Det är ett laddat ämne. Det är någonting som liksom är allmänmänskligt och samhälleligt. Och så då startade ju då återigen den här diskussionen om att har vi pratat för mycket om psykisk ohälsa? Gör det att unga människor känner efter? Gör det liksom flera generationer sjukare än vad de borde vara?
Eller alltså att de tror att de är sjuka när de egentligen inte är det.
Ja, men precis. Och senast den rasade den här debatten, det var ju pandemin någon gång 2020. Då var vi igång igen och vevade. Och det är ofta män som drar igång den här typen av.
Mm.
Och jag tycker väl att min mest intressanta liknelse är väl att alltså att det blir så här med de här ämnena. Alltså jag vet inte riktigt om man säger att men gud, om vi pratar så mycket om mäns våld mot kvinnor, då kommer det ju leda till att fler kvinnor upplever att de lever i destruktiva relationer.
Ja, och att män blir inspirerade till att vara svin mot sina kvinnor.
Ja, eller är det liksom gängvåldet? Handlar det om att vi har pratat om det och därför har det eskalerat så till den fulla grad att vi är liksom en av de värsta länderna i Europa?
Mm.
Det värsta är vi väl till och med.
Mm.
Alltså, jag förstår liksom inte riktigt den... Alltså jag förstår inte argumentet.
Nej. Och sen kan jag köpa att man söker efter svar. För alltså frågan återstår ju ändå liksom varför vi mår så dåligt när vi ändå har det så pass bra som vi har det. Men man får ju heller liksom inte glömma bort att det finns liksom det finns inte en förklaring här, utan det är många olika delar som gör att många mår dåligt idag eller upplever sig må dåligt.
Mm.
Och att så här, den unga generationen och de som vuxenvärlden ofta ju skriver om har ju faktiskt helt andra frågeställningar och förutsättningar att liksom ställa sig själv än vad vuxengenerationen hade.
Mm.
För att liksom klimatkrisen pratar man mycket mer om idag. Just nu befinner vi oss i en lågkonjunktur. Jag tror många barn och unga är väldigt oroliga för sina familjers ekonomier. Alltså sånt som de som är typ 40-50 nu inte har kanske behövt oroa sig på samma sätt. Det är klart att de exemplen alltid har funnits, ja, men kanske inte i lika stor grad. Ja.
Alltså finanskrisen på 2000-talet var ju med. Alltså,
ja, men klimatkrisen har man ju absolut inte pratat om på det sättet som man gör nu.
Eller bostadsbristen, eller arbetsmarknaden.
Mm.
Men det jag tyckte var väldigt, väldigt intressant, som jag såg den här liksom hela debatten om, har vi pratat för mycket om psykisk ohälsa, mynnade ut i.
Mm.
Dels skriver Andrev om det i sin krönika, att man alltid får rådet att prata för då löser sig allting.
Mm.
Och det var samma när jag tittade på debatten mellan Christian Ryck och Siri Helle i som jag tyckte var nyanserad och bra.
Mm.
Båda två tyckte jag var jättebra där. Mm. Jag reagerade ju på en sak då som Christian bland annat sa, men då i morgonstudion också så var de inne på det att om man bara rådet är att prata och då ska det bli bra. Vem är det som har sagt att om man pratar om psykisk ohälsa mår man bättre?
Ja, det är inte det här samtalet har handlat
nej,
om.
Nej, liksom. Vems idé är det?
Ja,
det är väl ingen som har sagt att man ska må bra. Prata om din depression så försvinner den.
Ja,
nej,
precis.
Men prata om den så kanske den blir lite mer uthärdlig i något som kan kännas ganska outhärdligt många
men
gånger.
Men jag undrar om det liksom hänger ihop med hela det här alltså husgudstiden som vi lever i nu. Att så fort man är en person som lyfter ett ämne så utgår folk från att man själv tror att man är en person som kan lösa de problemen.
Ja.
För vi fick även intressanta kommentarer på TikTok.
Ja.
För några veckor sedan, alltså det är ju rätt länge sedan nu, så gjorde vi ett avsnitt om liksom omgiven av idioter.
Mm.
Och liksom, ja, när vi var inne och pratade mycket om pseudovetenskap och så.
Ja, innan. Och sen så poddade vi med Magnus Lindvall om,
ja, men
just det
var ju nyligen.
Efter. Mm. Ja, precis.
Och då var det någon som kommenterade så här att, för då finns ett klipp på mig på Instagram och TikTok där jag sitter och är ganska förbannad, och så står det också att vi pratar om omgiven av idioterböckerna. Och då är det någon som kommenterar så här, så att prata om egna erfarenheter är ok, men fy den som skriver en bok om det. Och jag bara, fast skillnaden här är ju att Thomas Eriksson har utgett sig för att ha en utbildning. Det har vi aldrig gjort.
Nej,
vi
pratar
om våra erfarenheter och sen bjuder vi också in experter som kan lära oss saker. För nej, vi är inte utbildade psykologer, vi är inte socionomer. Vi kan bara det vi har lärt oss, liksom vad jag har tolkat och vad som har hjälpt mig genom att göra ångestpodden. Det kan jag ju sprida vidare, men jag kan inte säga att det kommer hjälpa alla andra. Nej. Jag kan ju bara säga vad som har hjälpt mig, och så om någon vill testa det så är ju det nice.
Ja, och vi är ju också väldigt försiktiga när det kommer till just alltså psykiska sjukdomar, tillstånd och diagnoser. Sen att ge lite mer frikostiga tips om någon är jättekrossad eller hur ska jag tänka när jag är svartsjuk eller avundsjuk. Ja, men där kan man väl faktiskt gå till sig själv. Men jag skulle akta mig för att höra av mig till en organisation och säga hej, jag har lösningen på hur ni ska strukturera personalen här, ja, på det
precis,
här stället.
För då fortsätter den här personen skriva. Mm. Bara, vad har ni för kvalifikationer i att hjälpa andra om ångest? Och då skriver jag bara, ja, men framförallt är ju detta besvärligt för att diskmodellen används som vetenskapligt grundad av kommuner och myndigheter, och personer som arbetar med barn använder sig av den här pseudovetenskapen. Och så skrev jag också bara, tycker inte att det är samma sak eftersom vi inte utgörs för att ha någon som helst utbildning, men tycker du att det är dåligt då? Mm. Liksom. Men det är bara så intressant att så här, varför nu jag vill inte att man ska se på oss som två personer som tror att vi har lösningen på ångest och psykisk ohälsa, för det har vi inte.
Nej, men det har vi,
och är det någon
sagt
som har det? Nej, jag vet att vi inte har sagt det, men har man inte lyssnat på ångestpodden så verkar det som att det är det man tror, och det tycker jag är intressant i sig, att man tror att alla som helt plötsligt lyfter ett ämne gör det för att de tror själva att de har lösningen,
ja,
och så är det ju inte.
Och det är precis, för hela vårt samhälle är som du säger skadat av hela det här husgud.
Ja.
Alltså det är så, okej, men får man bara prata om något om man har lösningen? Mm. Alltså om man utger sig för lösningen, jo, fast då får man ha en jävla grund att stå på. Mm. Då får man vara Agnes Wold eller Elias Eriksson eller någon som har forskat i sitt skrå i liksom decennier.
Precis.
Då är det okej att säga, jo, men så här är det, detta vet vi om den här sjukdomen eller ditten och datten.
Mm.
Sen finns det jättemycket saker där vi inte vet något. Exempelvis varför fler unga mår dåligt. Men det är intressant att män då, som det är i det här fallet, jag har nästan bara sett män som är så oroade över att vi pratar för mycket om psykisk ohälsa. Det finns en sån jävla oro för det, och att man liksom då driver den här tesen och säger då, ja, men det jag undrar framför allt är, vem har sagt att prata är en lösning på problemet?
Ja, precis.
Alltså, vem är det som har sagt det? Jag har ingen aning.
Nej, eller att det på något sätt skulle bli att allting skulle bli så himla mycket bättre och öka den psykiska hälsan av att prata om det.
Nej,
det är ju inte det det handlar om. Det handlar ju om att de som mår dåligt ska känna sig liksom mindre ensamma och att den psykiska ohälsan ska bli lite mindre outhärdlig. Liksom.
Ja, men exakt. Kanske lite enklare att bära, men inte något slags substitut till antidepressiv medicin eller till terapi.
Nej.
Absolut inte.
Nej.
Men det kan kännas jävligt mycket lättare att få säga till en kompis att jag är deprimerad än att försöka gömma det bakom fyra väggar i en lägenhet.
Mm.
Och det, jag upplever att det är det alla har menat när man liksom har basunerat ut att man ska prata om de här frågorna.
Mm.
Inte för att det skulle vara lösningen, utan för att bryta stigma, för att ta bort den här liksom blöta filten av skam som har omgett de här frågorna i liksom hundratals år.
Precis.
För att det ska vara lika enkelt att säga att nej, men jag är faktiskt sjukskriven för utmattning som att man säger att jag ska dra ut min visdomstand.
Mm.
Men bara för att jag säger att jag ska dra ut min visdomstand så försvinner inte smärtan.
Nej.
Eller för att jag säger att jag är deprimerad så blir jag kanske inte mindre deprimerad, men det kanske blir lite mindre skamfullt och lättare att bära på. Mm.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Sen kan jag köpa om det är så att man ser att liksom, alltså jag tror att en del av ökningen som vi ser är för att man har ökat medvetenheten om vad psykisk ohälsa är. Alltså, vilket också då gör att om man typ ska göra en skattningsskala typ i skolan, man får det så här på måfå liksom, en skattningsskala som man ska fylla i, så kanske fler uppger lite sämre mående än vad de gjorde tidigare för att de har blivit mer medvetna. Mm. Men måste det vara så farligt då? Alltså det handlar ju också om att den unga generationen vill prata om de här sakerna, och att man, det finns ju faktiskt forskning också som visar att barn och unga ändå vet skillnaden på liksom ångest som man behöver söka hjälp för och ångest som är den här liksom vardagliga ångesten som alla kan ha. Okej, det är en dålig dag idag, men då sätter jag bara en 4 här trots att jag hade hoppats på att ligga på en 8 idag. Men det får vara en sån dag också. Mm. Det är liksom okej.
Han har ju, jag tycker verkligen han har en poäng när han i slutet skriver att det vore ändå typiskt stryparsamhället att omfamna pratandet som en lågprislösning medan socialtjänsten och ungdomspsykiatrin urholkas. Och någonstans sitter en skolkurator med ansvar för 2000 elever och andas in påse, och den enda hjälp hon får är rådet att prata om det.
Mm.
Jag tror att han har, alltså, i min värld har han missuppfattat det här med att prata om det. Ja. Han är lite fel på det.
Ja. Och det är ju ingen politiker som skulle stå och säga att lösningen är att prata
Nej,
om det.
Nej, precis. Alltså, det är inte anledningen till att vården är urholkad. Nej. Och att finanserna inte är där de ska.
Mm.
Det handlar ju om dåliga prioriteringar och jävligt dålig politik.
Mm.
Inte att lösningen, inte att någon sitter på Rosenbad och gnugga händerna och tänker att nej, men vänta, vi har ju lösningen, det är ju att prata om det.
Precis. Vi ska bara lära civilsamhället att prata om det här, så slipper vi lägga liksom politiska förslag och pengar på det här.
Jag tror aldrig det har, i min värld har det aldrig handlat om det, så jag tror han har missuppfattat det lite. Men jag tycker det är så jävla intressant bara med de här männen som oroar sig något så oerhört.
Inte bara män ska man väl
säga. Nej, absolut inte. Men det är ju ofta de då som hörs i de här frågorna.
Men det
så
är det. Det är exakt det som stör mig så jävla mycket. För att så här, jag tror inte att andra, nu sitter verkligen och pratar om honom här, men jag tror inte att han i sin vildaste fantasi trodde att om jag skriver en kolumn om detta så kommer det bli ett debattinslag i public service några dagar senare.
Nej.
Det är ju det, att så fort en man skriver en sån här text, då blir det världens jävla grej.
Mm.
Kan vi bara låta dem skriva de texterna och så kommenterar vi inte det? Låt dem fortsätta skriva det då om de är så jävla oroliga. Men det är liksom att det blir... Jag tror att om en kvinna hade skrivit den texten hade den inte blivit lika uppmärksammad.
Nej, absolut, som.
Det är för att han skriver den, som nu har vunnit priser för sin otroliga bok, som man också då måste så, oj oj oj, nu tycker andra av detta, ska vi diskutera detta ännu en gång, för det är inte första gången den här diskussionen brinner.
Oj, liksom. Han vann Augustpriset och är någon upplyst person.
Ja.
Gud, nu tycker han också något om vården och psykisk hälsa som han kanske inte har, jag vet inte, men vad jag vet har han inte liksom någon förankring i det, eller har jobbat med unga
och mött dem i sin psykisk ålder, det vet jag inte, det har han kanske, det nämns inte i texten, det hade varit passande i så fall. Men liksom, då tycker man ändå att det är rimligt att så, nu bygger vi en hel debatt kring det här, för han kring är en upplyst person som har något högre tänkande.
Ja, men han skriver ju själv att mycket är magkänsla. Så hur kan man då, alltså en magkänsletext blir en debatt i SVT, SVTs morgonstudio. Det är det jag tycker är helt sinnessjukt. Inte att han skriver den texten.
Nej, och sen så undrar jag också hur många det är som okynnes söker hjälp. Vi har ju frågat liksom personer så, som jobbar inom psykiatrin, och man möter många. Och primärvården. Det är ju primärvården i så fall som gör det. Och då ska de först göra en felbedömning. Då undrar jag, är det inte vårdens problem? Eller är det personerna i fråga då som okynnesöker? Är det någon som tycker att det är asroligt att sitta på vårdcentralen? Det är en försvinnande liten del.
För så här, ja, absolut. Det händer. Alltså, jag har hört om när det händer. Och jag fattar att det kan vara jobbigt. Men om alternativet är att vi inte skulle prata om det här, så tror jag att de konsekvenserna hade varit värre än att någon enstaka person okynnes söker vård då. Alltså då får man ju bara säga till den personen en gång att så här, det här kan du inte söka hjälp för, det här är vardagligt skit som kommer uppleva som människa.
Men det är ju
liksom
samma som när man söker för ett eksem. Jag vet inte om det här är hudcancer eller om det här är någon liten finne.
Men om någon kan alltså säga det till mig ganska snabbt. Så
ja, om en läkare säger det måste väl få vara samma sak med psykiska besvär. Jag vet inte om det här är en depression eller om det här bara är några dåliga dagar på rakan. Liksom.
Precis.
Och där handlar det också om kunskap. Vad är depression? Ska jag söka hjälp för nedstämdhet? Hur lång tid ska det gå? Ja, det lär man sig väl inte om vi håller käft om det.
Nej, men det är typ också lite känslan av att, så här, att alla vi som liksom jobba med att prata om psykisk ohälsa. Jag tycker lite det känns som att vi blir nu ska jag verkligen inte liksom, vi behöver inte ens ta andra som exempel, men det känns som att många tänker så, även den som hade kommenterat på vår TikTok, att alltså, om man inte har lyssnat på Ångestpodden till exempel, eller om man inte har läst texter som publiceras på jättestora Instagramkonton som är otroligt bra och viktiga i det här skrået, så går de runt och tror att vi sitter och säger att allt är psykisk ohälsa. Och det är typ det som också kan störa mig lite. Att så här, vi sitter ju inte och säger att om någon, om man liksom förlorar någon, så man blir olyckligt kär, då säger inte jag att man per definition hamnar i en djup depression. Nej. Men det är lite så det känns, som att, så här, att vi sitter bara och omhuldar allt och alla som mår minsta lilla dåligt, med att så, sök hjälp, och då psykisk ohälsa, och då psykisk ohälsa. Mm. Nej, alltså vissa personer som skriver till oss med de här alldagliga problemen, vet, både de och vi vet att det här är inte psykisk ohälsa. Det här är bara någon som mår lite piss idag och behöver skriva av sig. Vad härligt att den kände att den kunde göra det till oss, och att vi kunde svara och att det typ kunde hjälpa lite för att någon ville lyssna.
Det är, men det lättare är inte, att bära bara.
Ja, precis. Men det handlar inte om att vi säger bara, gå och sök hjälp, gå och sök hjälp. Och att den personen också känner sig, åh, kan någon bara säga till mig att jag kan försöka mig till vården? Så har någon annan, liksom, har jag fått en second opinion
jag
på
vet,
att jag
kan. Alltså det kan ju vara skitstörigt att folk har gått och tänka så, men det kommer vi, alltså så kommer det alltid vara.
Ja, men jag tror det känns lite som att det blir mer och mer så. Alltså med tanke då på typ de kommentarerna, eller liksom att det blir en debatt i SVT av en sån här text som är skriven på magkänsla. Och det är liksom det kanske är, vi kanske är i något skifte nu, jag vet inte.
Nej, men då har man ju två alternativ. Antingen att vara obildad och dra förutfattade meningar och slutsatser av något man inte har lyssnat på. Eller så får man lyssna och då kan man uttala sig och säga vad man tycker. Ja, men det här, jag tycker det är skitspännande och det är intressant. Och jag tycker också att man faktiskt ska påminna sig om att det är liksom över 2000 barn har väntat över 90 dagar på specialistvård inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det är ett jävla haveri. Skriv om det, tack. Och inte att någon har sagt till de barnen, prata om det. Och därför står de nu i kö till specialistvård, fast de egentligen inte behöver det, för de har känt efter för mycket.
Exakt.
Alltså barn och unga vuxna pensionärer tar livet av sig i det här landet. Var sjätte timme gör någon det.
Mm.
Alltså vad fan är den jävla katastrofen? Var är den krisen?
Mm.
Jag undrar verkligen det, för jag tycker att det är ett fan så mycket större bekymmer än att det finns de som okynne söker vård någon gång, eller de som då gud förbjude skulle känna efter lite för mycket. Jag kan inte se på mänskligheten som någon som tycker att det är asnice att sitta i ett väntrum på en vårdcentral för att få en bedömning av att en dag har varit lite piss eller att man har blivit dumpad.
Mm. Nej.
Tack för mig.
Tack och hej.
Mitt TED-talk idag. Gud vad arg.
Ja.
För en input.
Ja.
På något helt annat.
Ja.
Nu har jag hört så många som har sagt. Och jag har hört det i poddar. Du har sagt det till mig. Bland det värsta en människa kan gå igenom är en flytt.
Mm.
Jag skriver under.
Alltså, men vet vad jag tror en del av det. Alltså varför det känns så jobbigt.
Mm.
För att ingen heller sympatiserar med honom.
Nej, det är klart.
Jag tycker ju 0% synd om dig.
Ja, givet.
Ja, och därför blir det ännu jobbigare.
Ja, men alltså det är någonting. Alltså, om man är så här, hur kan det inte vara klart? Hur kan det inte vara klart? Hur kan det inte vara klart? Men jag har faktiskt haft mina nya bollplank. För jag har haft två vänner som har flyttat nyligen i närtid.
Ja, vad skönt.
Ja, och de har varit så, nej men jag vet vad du snackar om. Alltså jag vet vad du fucking snackar om.
Mm.
Och jag bara tack. För alltså det är någonting som är liksom äckligt. Med att flytta. Alltså för att man blir liksom, alltså både i kropp och själ. Jag har alltså fått ryggskott typ.
Du har typ träningsvärk i ryggen.
Nej, det har jag icke, min vän. Alltså i fredags natt sov jag inte en blund.
Nej.
För det är så jävla.
Jag gjorde inte heller den när jag hade träningsvärk i ryggen.
Nej.
Och med det sagt, alltså det är ju asont.
Och sen bara det här du vet med att vara liksom, att inte känna att man blir rotad.
Mm.
Det är ju för en person med gaddo som jag har, som jag har känt efter för att få. Skoja. Nej men alltså det är någonting med det som är fan skärrad alltså. Oh. Nu börjar jag landa. Det är gött. Det var allt vi hade att bejussa på.
Det är inte psykisk ohälsa du lider av när du tycker att det är jobbigt att flytta.
Nej, jag tänker om jag skulle söka vård nu.
Ja,
gud, precis. Gud, står de där utanför då, alla de männen, debattmännen,
ja.
Med plakat och alltså så, det är fint att ni har en kamp.
Mm.
Men det finns andra strider att ta.
Verkligen. Okej, vi hörs igen på torsdag.
Det gör vi sannoliken.
Hej då.
Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.